Röster.
Dina röster i vardagen.
Ja, hallå, det här är Mikael som ska hålla dagens fontänbubbel. Och sen skulle Tony också prata, men han har inte kommit upp, så nu är det jag som tar tag i det här och det är jag som bestämmer. Och de ville vi skulle prata om döden idag, men jag hade hellre haft lust på att vi skulle prata om det där med att folk föraktar den, eller mänskligt förakt. Och jag vet inte om det kanske är någon anknytning till just det här med döden att göra. Att det här med förakt, att man kan vara så tokig och tänka så här att ja, den där föraktliga personen, han förtjänar att dö. Och det är ju någonting, jag tror det stod i Bibeln då, att det var Jesus som sa det, att var en som säger att den där föraktliga dåren, vem som än säger det eller tycker det om sin broder, han ska hamna i helvetet, tror jag det stod någonting sånt. Jag bara funderar, du ska inte komma upp, Tony. Okej, nej, men Tony orkar inte komma upp, så då börjar vi med att köra låten då, den första låten då. Yes, vi lyssnade på låten Brother Daniel. Nej, det var artisten Brother Daniel och låten Shoreline. Och har ni lagt märke till det att döda namn oftast skrivs med stora bokstäver? Att om man går till en kyrkogård så skrivs namnen med stora bokstäver på gravstenarna. Och har ni lagt märke till att våra ID-kort och körkort och pass, de skrivs också med stora bokstäver? Och det är för att det heter glossa, och det är en symbol för just mitt namn då. Och det har med, det beror lite grann på den brittiska väldet då, alltså, för att de höll på med mycket sjöfart då under det brittiska imperiet då. De hade det här maritima, de hade väldigt mycket maritima lagar då, att det här brittiska imperiet, det byggde på världshandeln då, på haven. Och det var år 1666 så brann London ner, och då införde de vissa lagar då, som jag tror det var Sesterkiwi Trust heter det, att alla som är på sjön är dödförklarade. Och problemet är att de här internationella lagarna går under maritim lag, och det betyder att alla är i princip lost beyond the sea, alltså dödsförklarade med sin identitet. Så att syftet med ID-kortet är ju att om man hittar någon död så ska man identifiera personen och veta vilket namn som man ska sätta på gravstenen då. Därför så har de skrivit det med stora bokstäver, för att personen är dödförklarad redan innan de vet att de har kommit i land då. Så att deras rättssystem är lite konstigt för att jag har hört någonting om att man ska, när man går in i en brittisk domstol då, så är man i princip, de har något konstigt spel om att det är han här domaren, han har svarta kläder på sig för att det ska representera, han ska ha respekt för de döda då, att man är egentligen dödförklarad när man går in i domstolen då. Alltså jag tror det var något dokument man ska fylla i då, att man är en levande människa när man ska gå in i domstolen då. Det är ju lite grann det här med döden är lite föraktligt då, så att man kan ju också känna det att livet socialt och psykiskt över ibland, och då kan ju de här negativa självmordstankarna komma då, att man känner sig känns irriterande liksom, att man vet inte, men man fick inte som man ville, man bygger mycket på förväntningar så är här i livet liksom. Vi ska ha öppen mick och ha lite diskussioner, men jag tänker först nämna det angående det här med covid-19 då, att de som har dött av corona då, anser ju jag att det hade visst funnits såna här resurser att rädda de som har dött då, särskilt de äldre då, för min morfar, han är över 90 och han var på sjukhuset inte så hemskt länge sedan. Han hade inte corona, men han hade rosfeber då, och han ifrågasatte ju läkaren varför han inte kunde få den vården han hade och skulle få, som han behövde få då, för han var ganska kunnig i det, och han fick högre puls, och så undrar han liksom läkaren då, så han blev inlagd på en avdelning då där de skulle ingenting annat än att vänta på döden då, för att han var så gammal då, så de ansåg inte att det var värt att ge honom den vården han behövde då. Han frågade exempel, vad gör ni om jag får hjärtinfarkt? Nej, då gör vi ingenting. Vi är här liksom 80 plus personer på den här avdelningen, vi väntar bara att dö liksom. Det irriterar ju mig liksom. Han valde ju att skrivas ut, och han valde ju att åka hem istället, så han tyckte det att hemtjänsten kunde ge han den vården istället för att han skulle ligga där och dö då. Så att det är ju, palliativ vård då. Och det är så här att det har blivit kritik i media om att de som har fått corona då, eller blivit sjuka och haft annöd då, de har fått palliativ vård istället för respirator då. Och då är det väl konstaterat det att är man 80 plus eller äldre så får man inte den vården, för att tycker inte att det är ekonomiskt. De har ordnat så att yngre personer ska ha den vården först och främst. De väljer att ge dem en vård där de kommer in på inrättning och väntar på döden. Och det är ju jättefel, och jag tror ju faktiskt det, att hade de som hade den här varit riktigt sjuka i corona nu hade fått respirator, så hade inte de där dödssiffrorna varit någon skillnad än var förra året faktiskt. Och jag tror att den här prioriteringen beror grund på av att de har vissa uppfattningar om att det är en pandemi som pågår nu, och frågan är om den egentligen är så farligt som de egentligen tror, att de borde egentligen ha gett den vården som de hade behövt liksom. Ja, det är ju inte lätt när man är så där gammal för att avgöra ifall om äldre personer har rätt till vård, om de prioriterar pengar, för man vet ju inte hur mycket pengar det ska kosta att ge äldre personer, för de tror väl att de dör igen om de får en hjälp, så dör de om någonting annat när de har fått en hjälp liksom. För att det var min morfar, han sa han hade höftopererat sig nu, det var för 2 år sedan då, så sa han så att han fick den kommentaren att han var för gammal för att få den där operationen. De sa det att nej, hade det varit riktigt så hade vi inte velat ge dig den här operationen, för du är för gammal. Så tyvärr så tror jag det går inte riktigt att lita på myndigheter i Sverige riktigt. Det är något kaos överallt liksom. Det är så att man får psykisk ohälsa över det. Man går och tror att man funderar vad som är rätt och riktigt, men man blir besviken helt enkelt. Ja, vi lyssnade på låten Into the Wild av artisten LP, alltså LP, stora bokstäver. Och vi pratar om döden idag, och har vi en gäst uppe, Rosmarie. Vad har du för tankar och vad vill du säga?
Jag skulle vilja säga att för 2 dagar sedan såg jag ett tv-program där det var liksom far och dotter. De kramade varandra och sa att jag älskar dig, sa de till varandra. Men jag har aldrig fått upplevt det om min pappa. Och min pappa lever inte. Så jag saknade han för två dagar sedan. Och så grät jag och grät. Jag vill ju fortsätta att gråta. Men av någon anledning så slutar jag, för att jag tror och är helt övertygad om att han satt sidan om mig och sa och kramade mig och sa: jag älskar dig. Och därför tror jag min gråt försvann på något sätt.
Ja, hur tänker du att det här har med ämnet döden att göra? Kanske inte har det.
Det tycker jag, för att min pappa är ju död,
ja.
Men jag tror att han satt sidan om mig hemma hos mig i soffan.
Jaha, du menar så att du känner hans närvaro?
Nej, det är det jag inte gör.
Nej, men för jag känner igen det. Det var så här att det var min mormor. Hon gick ju bort 2015, tror jag det var. Och sen efter begravningen så kändes det som att hon var fortfarande hemma när jag kom till mor. Vi åkte hem efter begravningen. Det kändes så att nej. Hon är fortfarande kvar här. Och jag hade ju varit på sjukhuset innan hon somnade in då, vill säga. Mm. Det var ju skillnad på när hon var sjuk och hade ont och andades och hade jobbigt än när hon hade somnat då liksom.
Mm.
Man kände inte igen henne alltså.
Mm. Men jag kan också berätta att när min pojkväns pappa dog den 3 juli förra året så ville jag se honom, och det kändes mycket bättre efter begravningen, tyckte jag. Eller när man var på begravningen. Som vi pratade om tidigare här, så tycker jag det är bättre när man ser dem. Och jag tror att de som är döda, de finns här runt om oss. Det tror jag, men vi kan inte se dem och höra dem. Men jag tror att de kan höra vad vi säger och gör.
Menar du att de döda fortfarande har medvetande? Eller hur menar du?
Jag vet inte hur jag ska förklara mer än att de finns i en annan dimension, eller vad jag ska säga.
Jaha. Okej. Jag tror ju det, att de som är döda, de har inget medvetande. Och jag tror att de finns kvar i minnet, om man skulle kalla det för Guds minne eller i våra minnen då.
Jag förstår vad du menar. Då skulle jag vilja att du förklarar för mig varför när jag grät för 2 dagar sedan,
okay,
och saknade min pappa. Och så, jag ville ju fortsätta att gråta.
Ja.
Men det mildrades. Så jag tror han satt sidan om mig och kramade mig. Och sa: jag älskar dig. Som jag aldrig har fått uppleva i liksom när jag levde och så här.
Okay.
Eller han levde, förlåt.
Okej, okay, så du menar att det var en fysisk närvaro du kände av din far?
Ja.
Okej.
Okay. Jag kände inte det, men liksom gråten försvann. Det är det enda jag kan förklara.
Okej. Okay. Ja, man kan ju uppfattar saker och ting olika, men jag menar det att personen i fråga, eller människan då kanske bättre att säga, människan har inte ett mänskligt eller medvetande eller så, men man känner att de finns i alla fall, jag vet inte.
Ja, jag tror på det.
Ja, för det liksom det här med döden och så. Vi satt och diskuterade innan, jag blev lite trött i huvudet, och så skulle jag börja med podden och snacka om det här. Jag blev lite trött. Det är lite jobbigt, men det går ändå, tror jag. Och jag tror att många som är troende blir lite sura, för de säger ju så att jo, Gud har lovat oss evigt liv i paradiset, många säger.
Nu förstår jag inte varför du tar in tron i det här med döden. Det är nog jag som inte hänger med.
Nej, kanske. Nej, jag menar så här.
För jag tar inte in tron när det gäller det, så att jag blev ledsen för två dagar sedan.
Nej, nej, men jag säger att jag tror att många som är troende skulle säga att döden är det. Vi ska inte duka under för mycket för döden, för Gud har lovat oss evigt liv i paradiset.
Ja, det har han. Jag tror på det.
Ja. Att man pratar om att de som är döda, de kommer inte tillbaka. Nej, men det gör de ju, säger många troende, menar jag.
Okej.
Okay. Ja, jag tänker, det finns ingen mer som har något att säga. Jo. Välkommen upp, Mikaela.
Hej, Mikael.
Hej. Vad har du på tanken om just det här med döden som ämne?
Ja, alltså det är svårt för mig, för jag har aldrig varit så nära någon som har dött. Men jag har ju varit lite inom sjukvården. Det kändes lite som du pratade lite om sjukvården innan. Och det är klart det är väldigt känsligt när man inte kan få den vård man behöver. Men det är ju så att man måste ju prioritera inom sjukvården liksom, så här, vad man ska lägga pengar på, för det finns inte en oändlig mängd pengar. Och sen har de ju varit väldigt dåliga på att tänka framförhållning inom vården, så att de inte har så många intensivvårdsplatser. Vi har ju minst i Europa eller något sånt. Så det är ju inte bra. Men det är inte så att personalen inte vill hjälpa till, för de vill hjälpa till, men det finns inte resurserna, och det är ju ledningen som måste ju se till att det fungerar. Och det är också, jag vet inte hur man ska kunna fixa det här med vårdkrisen, för det är ett stort problem. Man ser det varje sommar, och det är ju problem hela tiden.
Jag tror ju det att det där med resurserna, det handlar om vilken avdelning man hamnar på. Att hamnar man på en avdelning med palliativ vård, så finns inte de resurserna precis på den vårdinrättningen eller den avdelningen där man hamnar. Hade man hamnat på intensiven, så tror jag man hade fått det. Det är väl bara det att de har fått det direktivet att de som är så där gamla, det är min uppfattning då i alla fall, att jag skulle vilja peka finger åt svenska systemet då, eftersom ni har ju lovat det här systemet att det ska vara så här. Och så säger ni inte att vi gör på ett helt annat sätt. För det blir ju liksom så att när vi kommer till kritan, ja, då ska vi göra på ett annat sätt, för jag har lovat att vi ska göra så här. Men jag ringer 112 och säger att ja, min sjuka mormor, hon kanske har corona. Hon kommer att dö snart. Hon kan inte andas. Ni får komma och hämta henne och hjälpa henne. Ja, visst, säger det här hur jag tänker och ser på samhället nu. Det är inte säkert det är så, men de ringer till ambulansen och så kommer ambulanspersonal. Ja, vi ska hjälpa din sjuka mormor. Vi tar med henne, och så skyndar de sig till sjukhuset. Och så tar de ett blodprov och kollar. Ja, hon har corona. Ja, då skickar vi in henne på palliativ vård då. Ja. Och så väntar hon på sin död. Och hon,
ja, det är ju en väldigt speciell situation nu med corona. För man har ju inte platser för alla. Och då måste man ju ta de som man tror kommer leva och tjänas mest av det. Så, men det blir ju också så här i vanliga fall, vilket också är så här, det är också brist på platser. Jag har varit med att man har hört att det gör bedömningar ibland. Att kommer den här människan att gynnas och leva ett drägligt liv liksom, av så mycket vård som helst? Eller ska man låta dem typ somna in för de har så många problem att de kommer det hända någonting ytterligare, så kanske de lever sånt dåligt så här levnadskvalitet.
Alltså jag vill väl säga att det är väl inte någon särskild levnadskvalitet att lägga in dem på en sån inrättning när de bara väntar på döden. För det är ju lite grann därför de håller på att dö inne på de avdelningarna, för att vibrationerna där inne är inte så bra, kan jag tänka mig.
Alltså jag har ju aldrig varit där inne själv, men jag har ju hört att det är där de flesta sjuksköterskorna vill hamna, för det är där man har tid till patienterna.
Okej.
På andra avdelningar har man inte tid på samma sätt. Utan där ska man vårda och smärtlindra så gott man kan för att i livets slutskede.
Ja, man kan ju tycka det, att den där vården kan ju de på hemtjänsten eller på hembo, de här på de här
de har inte samma resurser.
De här äldreboendena då, tycker man ju. Mm. Och då säger man att de har inte samma
resurser. De har inte samma resurser.
Nej, men det är ju fel resurser. Man frågar om man vill åka till sjukhuset, då ber man ju om intensivvård. Och det får man ju inte. Då har man blivit lurad. Man åker till sjukhuset för att få intensivvård. Det är därför man åker dit. Och då får man inte det. Då är det ett bedrägeri. Då ska man inte åka till sjukhuset om de inte ger det de lovar eller man tror att man ska få. Då ska man inte åka dit, tycker jag. Då ska man stanna kvar och få palliativ vård på de här...
Hemma.
Ja.
Det
är ju ett val det liksom. Men
ja, jag kan förstå det perspektivet.
Men många tänker att det är inget val, utan... Mm. Nu måste jag göra så här liksom, och så tror att nej, nu ska jag få intensivvård, det är det vi frågar efter, men nej, det får vi inte. Jag tycker att allmänheten ska vara lite ifrågasätta och fråga så här: kommer min, om jag ringer in och ber att få komma till sjukhuset, kommer jag få respirator, kommer jag få intensivvård? Och är svaret nej, så är det ju liksom, då vet man vad man har för alternativ, och så man får en medicin här. Vad är alternativet? Vad innebär det? Jag har ätit mediciner som är bortkastat, kostar 300 kronor per tablett, och så blev jag jättedålig. Kostar kanske 2-3 tusen att köpa det här paketet då.
Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, för det är ju så att vi har ett begränsat antal platser.
Ja.
Och det kan inte ge vård evinnerligt om man ens skulle vilja det.
Nej, men det handlar ju liksom om kunskap. Vad är det för vård vi får? Man åker in och vet inte vad jag får för vård.
Nej, det är inte alltid man efterfrågar behöver respiratorvård heller.
Jag efterfrågar någonting jag inte vet vad det är riktigt. Mm. Tror att jag ska få hjälp, men det får jag inte.
Mm.
Kanske. Ja, okej. Okay. Och nu tar vi en liten paus med en låt. Ja, nu är det så här att nu står vi här och diskuterar på vad vi ska fortsätta att prata om. Och jag säger så här att nu när Per är på semester, då gör jag som jag själv vill. Och jag gör det jämt också. Jag gör som jag själv vill. Men det är så här att det handlar om förväntningar. Hur ska folk förvänta det liksom? Vad förväntar man sig av livet? Fråga om det här med döden också. Många är kanske rädda för att dö. Och då ska man ta ett visst ansvar för sig själv. Men frågan är, kan man verkligen ta ansvar för sig? Man tror kanske, eller man tycker det, man kanske tar lite väl mycket ansvar.
Alltså... Du menar det här att man ska typ träna och äta bra och sånt, eller?
Nej, jag tänker väl mer så här, pengar kanske.
Vad har pengar med hälsa att göra? Alltså jag...
Nej, du vet så här att de säger att är man rik och har mycket pengar så kan man köpa sig lycklig.
Man kan köpa sig fisk. Men det är ju sant att socioekonomiska faktorer. Det påverkar ju vilken mat folk äter. Man ser ju det att de som har det sämre ekonomiskt, de äter ju sämre.
Ja, alltså jag tycker väl att de som är så där man säger jävligt rika, de borde förtjäna att vara deprimerade.
Förtjäna?
Nej, jag skojar nu bara. Ja, det är kanske därför de är så jävligt fula med att de ska ha ännu mer pengar då kanske. För att de är inte nöjda, så de tror att de är fortfarande fattiga hur mycket pengar de än får ha liksom.
Nu har vi massa stereotyper här.
Jag ska inte vara dömande, men det är ju just den här frågan liksom, vad innebär det att vara dum i huvudet egentligen? Liksom? Man kan ju kanske säga så, nej, det går ju inte att säga så här, ja, man kanske inte vill prata i fontänbubbel därför att det här är en förening för psykisk ohälsa, säger man. Vi är väl egentligen emot psykisk ohälsa här, vi vill förebygga. Vi jobbar emot det. Jag säger så här, jag är nog förmodligen inte så himla jävla dum eftersom jag kan stå här och prata. Jag kanske är lite för dum att våga göra det. Man tänker efter, men det har jag ju själv tänkt på också, för jag är medveten om det. Men vissa människor, de verkar ju inte bry sig. De bara ute och... De verkar inte tänka, och jag vet ju inte om de har tänkt efter innan de handlar. De gör bort sig. Så tänker jag liksom.
Nu flyger vi iväg lite.
Ja, men det har ju det här med att man är föraktad. Man kanske tror att man inte förtjänar ett gott liv därför att folk ser ner på en då, att man ifall man skulle vara dum, ses och vara dum i huvudet då liksom.
Vad har dum i huvudet med döden göra? Det förstår inte jag riktigt.
Jo, alltså det här med livet då. Jag tänker så att jag att man anser sig inte vara en värdig levande människa. Man, många som man pratar om det här med självmord, att många vill ta livet av sig, men det tror inte jag. Jag tror snarare att man känner att ja, mitt liv, det är så himla orättvist, så jag är nästan död därför att jag fick inte det livet jag ville ha, eller jag lever inte det livet jag har, för jag kan inte få det. Och det går inte att ta något ansvar för det heller. Liksom. Det är sån där jävla depression, vet jag inte om man kan få ens diagnostiserad av psykvården. Jag vet inte, jag är sån i alla fall.
Att man mår så dåligt, att man inte känner att man vill, att man lever.
Nej, man är sur och tvär, eller hur ska man säga?
Nej, jag tror inte jag hänger med alls, känner jag. Jag tänker mer att när liksom min pappa dog, eller min pappa, den närmsta är ju min pojkväns pappa, liksom, då fick jag ju sorg och jag blev ledsen. Och efter det så tror jag på att han finns i närheten, som jag sa innan. Jag liksom går tillbaka till det. Jag tyckte om min pojkväns pappa, och han betydde jättemycket för mig, och han gav mig väldigt mycket kärlek, och jag gav han väldigt mycket, och det är snart den 3 juli och det har inte gått ett år, och av någon konstig anledning kan jag vara glad ändå, och jag kan inte förstå det själv, för när man har sorg då tänker jag att oj, då ska man vara ledsen och så, men jag kan vara glad ändå, och det kan inte jag förstå. Kan ni det? Hur tänker ni?
Jag ser det ju så här, att det du pratar om nu, Rosmarie, det är ju något positivt. Du visar ju det att din far hade ett värde, och du var tacksam över honom på något sätt.
Ja.
Men det svåra är ju kanske att kunna visa den här tacksamheten för de här personerna, även om man känner att jag känner mig tacksam.
Mm.
Och nu var jag inne på det liksom, att man kanske har dålig självkänsla av andra då, att duger jag till, eller duger saker och ting, man har förväntningar av livet då liksom. Man pratar om det goda livet, men det kanske snarare tvärtom, att det goda livet är spänt och överraskningar, och det handlar om när man var litet barn, då hade man alla de här goda förväntningarna, men när man växte upp, jag vet inte. hur andra tänker, men förmodligen är det så att när man växer upp, ja, då blir man mer sur och tvär och tänker så här, nej, nu har jag lärt mig att jag kan ha otur, att man får ha lite realistiska förväntningar. Men man kanske ska, är det tokigheter om man förväntar sig gott även om man inte får gott och så där? Men nej, men det gör väl ingenting. Är man tokig då kanske?
Det är väl inte tokigt att hoppas på någonting bättre.
Jo,
men... det, jag tycker det är bra att liksom sikta högt, för då kommer man någon vart. Men det är inte alltid man når hela vägen dit. Liksom, att man, är det så du menar? Är det något annat du menar?
Nej, jag menar så här att det är den här realismen då, att man får ta ansvar. Jag sa, pratade om det tidigare, att man ska ta ansvar för sig själv då, att man ska ta ett ansvar, pengar exempelvis, att nu går jag och tjänar lite pengar då, för jag behöver pengar. Jag har aldrig tillräckligt med pengar, men det kanske man har, det bara en dålig inställning då. Att ja, nej, jag vet inte, det finns ju väldigt personer, de lever på mer än sina inkomster, de lånar mängder pengar, så är som verkar väldigt glada, och vissa är så här deprimerad. Nej, jag har aldrig tillräckligt med pengar. Det var det jag tänkte på, det här med att ska man förstå det där med, ifall om man tar ett ansvar för sig själv och sitt liv liksom, man, det där med att man ska tjäna pengar och jobba, det är väl kanske ett sätt att fly från döden därför att man är rädd för att dö.
Men jag tycker ändå att, så här, att jobba för, alltså det är väl, det är så naturligt att det är så det alla gör liksom, för vi i vårt samhälle, vi behöver ha folk som arbetar, alltså som driver samhället framåt, och så det, alla behövs liksom i det här stora systemet liksom, är det, att man typ, de som fixar med maten i affären och de som tillverkar maten och de som jobbar med techföretag och så här, gör mobiler och spel. Alltså, så det, allting har ju sin funktion, annars hade den inte funnits där. Liksom. Så det är ju, jag tycker inte det inte är att leva, att det är jobba. Utan det är väl saker som krävs för att vi ska ha ett fungerande samhälle.
Ja, då ska jag vara tokig och krångla till det så här. Det är alltid sura gubbar och kärringar som säger att ja, samhället fungerar inte.
Alltså det, någonting fungerar ju, annars hade vi inte haft mat på bordet och haft skola och haft någon form av vård. Alltså liksom, någonting är det som fungerar. Det kanske inte fungerar så här perfekt och allting som händer liksom så här, men folk försöker ju få det att fungera, och det är därför det fungerar.
Ja, då är det väl så att det som inte fungerar är väl det att det är, man har den här dåliga inställningen då. Att, det borde ju inte alls fungera med livet om man är så där sur som man är då. Ja, vi lyssnade på låten Some Die Young med Lea, och vi har en till person här uppe. Vad heter du?
Victoria.
Victoria var jag.
Tack.
Vi har ju pratat om det här med döden och socialt liksom, man tänker på sig själv eller på andra och förväntningar, så vad tänker du?
Alltså jag har kommit att tänka på jättemånga saker att säga under tiden jag har suttit här och lyssnat. Men jag tänker bland annat på att jag själv, jag har inte varit rädd för döden, utan kanske mer snarare rädd för livet, att leva då fullt ut, och ju, så tänker jag kanske, men ju lyckligare jag kommer bli, ju mer rädd för döden kanske jag kommer bli också. Det var en tanke.
Ja.
Att man har mer att förlora då om man
Ja, precis. Man ja. Men sen det du pratar om gravsten och sådär.
Ja.
Min kära bror gick ju bort för 3 år sedan och så tyckte jag det var så brutalt att man liksom ska skriva in, rista in hans liksom bokstäver i en sten. Det blir liksom så mycket och så stort liksom. Men sen, och så tyckte jag vi kanske skulle göra det på något annat sätt, att vi skulle ha någon plåt och rista in något så. Men sen så fick jag höra en fin grej. Jag kommer inte ihåg tyvärr var det kommer ifrån, men då menade någon på att när man inte har då ristat in någons namn i sten så är det lika med att typ den här personen har inte levt. Och det tyckte jag blev mer liksom, ja, då kunde jag mer känna, ja fasen, nej, hans namn ska fasen ristas in i sten, alltså huggas in i sten. Och
kommer jag att tänka på lite här, är man sitt namn? För det är liksom, namnet representerar ju vem man var som person. Jo, men det var Kalle.
Ja, det är lite roligt. Det är lustigt bara, inte roligt. Det är lustigt. Det är som att jag kanske ska begravas på pseudonym istället. Att jag ska skaffa mig ett bättre namn än det jag har nu. Liksom. Att jag är född med ett namn och dör med ett annat namn då. Att det är ju liksom vilken familj ska jag begravas hos då liksom. Det är ju det namnet som står i mitt ID-kort liksom, vilket efternamn jag har då. Det är inte mitt riktiga namn, utan det är namnet som står i mitt ID-handling. Det är skrivet med stora bokstäver och inte med små, eller jag ska begravas med pseudonym då. Jag bara,
du får man väl också se vad man får råd till, för en bokstav rista in kostar ju några hundra också. Så att
alltså, vad jag tänker liksom så här, alla de här gravstelarna och de här namnen och sånt, det är ju för en levande, som de som finns kvar. Det är inte för de döda, för de finns inte, de har ju gått vidare.
Jo, men jag tycker det är ändå fint, nu kan jag känna det, att det är liksom, jo, men min bror levt och han dog för ung, väl, kan jag tycka. Och sen vill jag komma och tänka på det jag också hade att tänka på, men det kommer jag inte på just nu.
Den är på. Jo, jag ville säga, jag kanske inte pratar så mycket om ämnet just nu. Men en del av det, alltså jag kan förbryta er lite här nu. Men jag vill säga att när jag dör vill jag bli strödd i havet. Jag vill brännas och bli strödd i havet, för jag älskar havet.
Jag tror man måste ha tillstånd till det. De som ska göra det. Nej, jag tror inte man bara kan göra det. Jag tror man måste ha en speciell plats och tillstånd och massa sånt.
Det finns speciella platser i Sverige där de spör ut den här askan på. Det finns bestämda platser man får lov att göra det på.
Jag vill bli kompostad.
Vad menar du? Det förstår jag inte.
Kompostad, att man... typ så, för det är inte särskilt miljövänligt att brännas egentligen. För det,
jag ska begravas leva. Nej, inte leva. Jag ska begravas, jag menar. Ja. Liksom men det är i så här, kista, tänker jag.
Men det är så här att man det fanns något sånt ställe där man kunde kompostas. Det fanns någon teknik så här att man kunde förruttnas fortare. Liksom så att man blev jord. Eller något sånt.
Ja, det är ju fint. Sen kan man också göra folk till en sten, tror jag. Att man komprimerar det här kolet. Och,
det är en diamant eller en sån.
Ja, en diamant, vad som helst nästan.
Ja,
det
är ju också inte särskilt miljövänligt.
Nej, det vet man inte.
Jag vill återgå till det jag sa. Okay, alltså, Mikael, du sa någonting om att man måste ha tillstånd eller vad det var. Jag undrar om jag kan gå och ringa någon eller skriva till någon och fråga om jag kan bli strödd i havet. Vet du det, Mikael?
Nej, eller det är en enda vi...
Du kan väl skriva det i testamentet?
Det enda jag vet är att det finns olika bestämda platser där man får strö ut
i havet.
Det finns vissa bestämda platser.
Men det är jättefint. Nej, jag vill också...
Men det är bara man frågar.
Ja. Jag kommer också tänka på, sen kan man ju göra det i smyg också kanske. Nej, men nej, jag ska inte göra såna. Nej, jag ska inte säga det. Nej, men jag vill prata om det, vad heter det, som du pratade om innan, Rosmarie. Det var ju det här om om att andarna, eller vad man ska kalla det, efter man har dött, det tror jag på. Att de är med oss och runt omkring oss. Att, de, att man hamnar i en annan dimension när man dör. Och att... precis. Det finns ju faktiskt vissa som kan se de döda också. Vi har ju den förmågan när vi är små, men sen uppmuntrar man inte den förmågan när man är liten, så försvinner det sådär vid 4-5 års åldern eller sånt. Så, ja. Så kan man uppmuntra man barn i den förmågan som är egentligen helt naturlig, så kan man då se en jäkla massa saker och vara väldigt medial och telepatisk och allt möjligt.
Ja, och någonting ni pratade om innan som kanske inte har med det att göra, det du sa, Victoria. Men det, jag tror och tänker så här, att om barn får följa med på begravningar så tar de döden mycket mer naturligt. Det tror jag. Och då tror jag på det,
det tror
du
jag
säger
också är Victoria. Bra. Jag kan också tänka det med att jag skulle sett min bror. Idag kan jag ju kanske tänka så fasen, det kanske jag skulle ha gjort, men då kände jag att det var för mycket. Liksom. Men idag kan jag känna att det hade liksom blivit ett konstaterande då, att jag vet att han verkligen är död och han liksom så här, på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
Men jag förstår vad du menar.
Ja, det blir liksom... och sen så var det med, jag tänkte att... Ja, det blir så stressande.
Jo, vi får snart avsluta.
Nu får vi avrunda.
Har du något mer att säga, Victoria?
Det var en grej till, och vad var det? Fasen, jag får kanske skriva det i kommentarerna sen, om jag kommer på det.
Ska jag skriva det på hemsidan då?
Jag skriver det kanske på hemsidan i kommentarerna, kanske.
Men du är alltid välkommen, så kan vi göra en ny podd om
det kanske.
Det kan
vi alltid göra också, för det kommer väl nästa vecka. Samma tid, samma kanal.
Ja, tack så hemskt mycket.
Tack.
Ja, vi lyssnade på Knock on Heaven's Door med Bob Dylan, och dagens fontänbubbel är slut. Och vi har pratat om döden, och det är väl något slags medvetande vi har haft. Jag tror att det medvetandet har lite grann med psykisk ohälsa att göra, att man tyvärr, att man det är en viss stress, livet är stressamt, man stressar och så för överleva, för att man vill leva så gott som möjligt. Men hemligheten är väl att man vet inte när det sker. Så jag tycker inte man ska gå och vara orolig för döden. Och jag vill tacka de som har varit uppe och varit med här och pratat. Det var Victoria, Mikaela och Rosmarie, jag vill tacka er. Och så kan vi väl applådera och så tacka för idag.